Ja, det är en ära att få komma hit till Vetlanda Fria här och vara här. Det är för mig en glädje. Ska vi be tillsammans? Herre, vi bara prisar och tackar dig. Du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Du som sitter på tronen här. Vi bara inbjuder dig. Tack för att du tronar på våra lovsånger. Vi inbjuder, kom heliga ande och öppna våra hjärtan nu, herre. För ditt ord och ditt ord för våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Det är så här va, att när man hör många röster idag i svensk kristenhet på många sätt och vis. Och många är ju oerhört positiva av olika anledningar kanske. Men det finns ett stort problem i svensk kristenhet, och det är att man har svårt att inse hur illa läget är i det här landet egentligen. Hur oerhört illa det är. Om vi går tillbaks 60 år i tiden ungefär. Ja, då kommer vi till 1961. Men ungefär då så kan vi säga, och så fram till idag, så måste man konstatera utan att överdriva att kristen påverkan av kulturen, kristen påverkan av skolan, kristen påverkan av samhällslivet, kristen påverkan av politiken och så vidare har kollapsat fullständigt. Fullständig kollaps alltså. Det är vad det handlar om. Och det som gör en oroad egentligen, det är att man inte inser detta alltså. Stora delar av församlingen i Sverige inser inte det. Och det här som Leif bad om här, det är ett exempel på det som vi hörde nyss här, på det sättet. Och jag skulle vilja säga att Sverige är idag ett nyhedniskt land. Alltså nyhedendomen har kommit, alltså hedendomen har kommit tillbaks på område efter område. Och vad är hedendom för någonting? Ja, hedendom, det är alltså en helt annan verklighetsuppfattning, helt annat sätt att tillbe, helt annat sätt än vad Bibeln undervisar och vad kristen tro är och vad judisk tro är egentligen. Jag ska ge några exempel på det här innan jag kommer in på botemedlen. För det vore ju hemskt att stå här och bara beskriva det här och så går ner och sätta sig. Det är ju skamligt. Utan man får också visa på att det finns botemedel, men jag ska ta det längre fram. Ja, det håller jag med om. Och då är det så här. Vi ska börja i livets början. Så kan man säga så här att Herren förbjöd alltså i skrifterna att man skulle offra barn till Moloch. Och Moloch var en demon i Baals religionen egentligen. Baals religionen, det var den religion som fanns i Kanans land i Israel. Som fanns bland filisterna, kananéer, de folk som bodde där. Va? Och det var en religion, en fruktbarhetsreligion. Baal avbildas som en stor tjur egentligen. Och då kan man förstå att när de bygger guldkalven där i öknen så är det egentligen en fruktansvärd hädelse egentligen. För det finns en förebild i tjuren i Baals religionen. Ni Israels folk gör detta. Det kan man läsa om i andra Moseboks 32 kapitel. Men i alla fall så ingick det i den kananeiska Baals religionen att offra barn till Moloch, till en demon. Och det är det som förekommer idag alltså i Sverige. När ofödda barn offras på välfärdsstatens altare på det sättet. Och det här, det fattas ungefär, jag har sagt det tidigare, men jag ska inte ta upp det här för mycket. 1,4 miljoner människor saknas i Sverige. Och alla skulle vara under 45 år. Så ser det ut på grund av fria aborterna. Så att det är inga små mängder. Små barnliv som har offrats på det sättet i vårt land. Och det här är en blodskuld över hela nationen kan jag säga. Det här är en blodskuld som vilar över Sveriges regering och riksdag, över församlingarna som har godkänt det här och över hela svenska folk. Det är en blodskuld alltså inför Herren Gud faktiskt. Men jag ska gå in på nästa område och det gäller alltså skolan. Och då är det så här. Att, och det kanske man inte vet så mycket om i kristna sammanhang, att vår regering och riksdag har beslutat att det ska vara genuspedagogik från dagis till universitet. Det är alltså ingenting som kommer på måfå, utan det här är Sveriges regering och riksdag. Det här förbereddes av Reinfeldts regimen, den borgerliga Reinfeldts, och genomfördes av Löfven-regimen i Sverige. Och det här är intressant, därför att det gör då när man säger sig, ja, men hur kan man ha sig i skolan? Ja, men det här är politikers beslut i Sverige. Och vad är det här? Det är nyhedendom. Vad är det för nyhedendom? Det är en attack mot det här som står i skapelseberättelsen, att det är man och kvinna skapade Herren Gud, människan. På det sättet, va? Det är genuspedagogik, det är identitetspolitik och det är normkritik. Det här ingår. Även de kristna friskolorna i Sverige är tvingade att ha detta med på grund av regeringen och riksdagen. Och det här är bra att vara medveten om när man ska be. Att det här är ingenting som bara kommer hux flux så här ner i en skola, utan det här är alltså, har man bestämt på Helgeandsholmen som riksdagen ligger på där i Stockholm. Och det är hedendom. Det är hedendom rakt igenom, för att det här är, det är ett undra på att ungdomar lever idag. De vet inte om de är flickor eller pojkar, eller, för att de får det från dagis och uppåt. Va? Det är alltså förvirrat fullständigt. Och det är politiska beslut i Sverige som är bakgrunden till det hela. Och det intressanta är ju då kan man ju undra, vad gör de där kristna riksdagsmännen och kvinnorna som säger sig vara kristna i alla fall i Sveriges regering? Vad gör de för någonting? De kanske har det svårt. Ja visst, men jag har också haft det svårt i livet. Men man måste stå för sanningen i alla fall, eller hur? Oavsett vilka omständigheter, var man än befinner sig. Sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Johannes 8 kapitel. Och det här har gjort också i skolan. Då kan du förstå att hela det uppväxande släktet i Sverige är så påverkat av det här genus, identitetspolitiken, normkritiken, va? Och att man inte får på friskolorna, man ska uppmana alltså pojkar att inte leka med pojkledsaker och flickor och så vidare. Alltså det är medvetet nyhedendom i Sverige. Alltså. Medvetet. Och det här kommer man stå försvars för den levande guden. Sanna mina ord den dagen, om det inte sker förändringar. Va? Det som också annat är mycket av nyhedendomen, det är ju detta, va, att vi har fått in religioner i skolan som kommer från östern. Det är buddhism och hinduism. Alltså vi har idag hinduistisk yoga på dagis och uppåt. Upp på universitet. Vi har också buddhistisk mindfulness. Och det här öppnar upp för demonisk påverkan. Jag skrädde inte orden igen om det här, jag vet. För jag har läst på universitet i Skryt 5 år religionsvetenskap på universitet. Och jag vet att i både buddhismen och i hinduismen så finns yoga. Och synnerhet i hinduismen. Yoga är en andlig teknik som öppnar upp enligt hinduismen för de andliga mästarna. Och det är demonisk påverkan. Det håller större delen av svenska folket på med. Och så mindfulness, det är att komma in, att komma bort från sig själv, att flyta ut i ingenting egentligen. Och det här påbud. Vår statsminister Löfven, han var i Indien här för ett tag sedan. Han var där för några år sedan också. Då träffade han premiärminister Modi. Premiärminister Modi, han är hindu. Indien och nationalist. Och då lovade Stefan Löfven att han skulle propagera för yoga i Sverige när han var där. Och det är inte, jag står inte och ljuger, det kan gå till regeringsprotokoll, alltså det finns där. Så han ska propagera för hinduistisk yoga i Sverige. Det här är, har en exempel på nyhedendomen. Det här är nyhedendom alltså. Och yogan och mindfulness, det leder, för bägge de två religionerna, buddhism och hinduism, de är sådana att män och kvinnor är inte så viktigt, utan det är att du kommer bort från din kropp och du ska vara en ande. Och kroppen är någonting ont egentligen som du ska befria sig från genom själavandring. Frågan är människor till exempel här, så tror de mer på själavandring i Sverige än man tror på kroppens uppståndelse. Det finns många undersökningar. Varför det? Ja, man håller på med yoga. Och det öppnar upp för den demoniska påverkan på det sättet. Och det leder också till veganism. På olika sätt. Och vad är veganism? Jo, det är detta att man kan inte äta kött, va? Och ägg och allting som kommer från djurriket. Varför det? Enligt hinduismen så är det så att man kan inte äta kött. Varför det? Och på grund av själavandringsläran så är det så att du kan inte äta kött, för du vet inte om det är någon släktingssjäl som var i det köttet. Eller ande. Därför att själavandring, har de haft dålig karma så kan man bli en gris i nästa liv. Och då kan man inte äta kött. Det här, det påverkar, det är alltså sinnets påverkan som Paulus skriver. Vad är det för någonting? Jo, det leder till vad? Jo, det leder just till att det blir tankefästen i en människa. Så hon tänker på det här sättet, och det är enorm propaganda på det här viset. Jag ska bara ta ett exempel till här, och det är detta att djur och människor har idag som har lika värde. Det är inte så som det står i skapelseberättelser, att människan är skapad till Guds avbild och hon är skapelsens krona på det sättet. Utan nu har djur och människor lika värde. Och det är mycket man devalverar människovärde och upphöjer djurens värde. Och vad är det här? Det är hedendom. Det här är fullständigt hero. Etruskerna, det var ett helna folk i Italien. När man grävde upp gravarna där, vår kung Gustav den VI Adolf var mycket intresserad av arkeologi, så han var där och grävde. Men i alla fall, då var det så att mannen var i mitten, sen kom hästen. Och sen var kvinnan och barnen runt i graven. Där har ni hedendomen i ett nötskal, va? Och det påkar, men som kristen kan man tycka det är inte klokt. Men det här är tankebyggnader alltså. Som är på det viset. Och det märks mer och mer. Och det här genomströmmar, de här strömmar, hedendomen strömmar mer och mer igenom. Va? Och då kommer ju nästa fråga. Men hur har det kunnat blivit så här på 60 år? Svar, församlingen. Församlingen har blivit svans istället för huvud i det här landet. Och då tänker jag inte på enskilda församlingar utan församlingarna i stort. Större delen av församlingarna i Sverige är idag svans och inte huvud. Då man står med mössan i hand och så vill man vara väl med världens barn. Och det slutar med att världen tar över istället för att själv vara huvud. Och då blir det till slut så här. Man lever av världen men inte i den. När det ska vara precis tvärtom enligt Guds ord. Vi ska leva i världen men inte av den. Det är kallelsen för församlingen. Och så gör man tvärtom. Men då ska vi gå och titta. Va? Det finns några orsaker här som gör att det har blivit på det här sättet. Dels av rädsla och fruktan, att människofruktan. Alltså, vi kommer ihåg i slutet på 60-talet så var det alltså nästan 2 miljoner namnunderskrifter i Sverige för att behålla kristendomen i skolan. Det var slutet på 60-talet. Det brydde sig den socialdemokratiska regeringen, brydde sig ett dugg om det på den tiden. Men då ska vi se. Sen har det varit frontförkortningar. Församlingen i Sverige har gjort frontförkortningar hela tiden i fråga efter fråga. Först var det motstånd, men sen efter några år så är det vad man är motståndare mot flytta in i församlingen. Så ser det ut. Så ni förstår, det måste ju en rejäl omvändelse. Jesu namn. Här är ingenting att leka med. Alltså. Vi har med en levande Gud, en förtärande eld, är Herren Gud. Han bor i ett ljus dit ingen kan nå, men han har kommit hit till oss genom Jesus Kristus. Och genom honom så har vi frälsning. Det är det handlar om. Men vi har också ett ansvar för vårt samhälle om vi den ber. Och det är att visa på honom och ingenting annat. Det var annat jag skulle säga, men det kom. Då står det så här, vi ska slå upp första Johannesbrevets andra kapitel, 18 versen. Och det här är Det här är mycket intressant. Det sägs inte så mycket om de här sakerna. Många säger att vi förkunnar hela Guds ord. Ja, men då ska man göra det också. Och inte ta ut bild och urval det som är så positivt och fint. Utan måste också ta av någon som, där det handlar om att nu är det dags för omvändelse. Och det är också dags för att nu får vi rannsaka våra liv i helgelse. Va? Det är faktiskt så. Då står det så här. Kära barn, skriver Johannes här. Den sista tiden är här. Det skrev han för 2000 år sedan. Och det är den sista tiden där. Det är den vi lever i. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma. För att det är detta va. Han skiljer på två saker här, Johannes. Antikrist som kommer som stor ledare, som vi står i Thessalonikerbreven. Det är det, men det är inte det här det handlar om här. Det här handlar om något annat. Ni har hört att han ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram, skriver han. Och han skiljer alltså på två saker. Han skiljer dels på antikrist som person som kommer då i det sista när vedermöda allt upp det här. Va? Och antikrister som redan har trätt fram på den här tiden och finns idag. Och vad han menar, det är lärare och profeter som är falska förkunnare. Det är antikristerna. Och de fanns då och de finns nu. Och då säger han så här. Där redan många, av det förstår vi att den sista tiden är här. Att det här falskheten är här. Ja. Och nu kommer det otäcka. Det har gått ut från oss. Alltså de kommer inte ut från världen. De kommer inifrån. Det har gått ut från oss, säger han. Alltså från församlingen. Det har gått ut från oss. Men det hörde aldrig till oss. På vilket sätt? Nej, de hörde aldrig till den sanna församlingen. Men de fanns där. Men de kom därifrån, antikristerna. Alltså de falska profeterna och de falska lärarna. På den här tiden fanns det många resepredikanter. Under den här tiden. De reste inte, de gick alltså. Runt om i de olika församlingarna. Och de tog sig emot. Det var profeter och lärare av olika slag som gick runt. Och en del av dem hade antikristande i sig. Precis som där idag. Och kommer att vara till Jesus kommer åter. Och den riktiga antikrist kommer. Vi måste skilja på de här två sakerna. För annars så tror vi, nej, antikrist ande är inte utgjuten. Jo, den är det. Läs Bibeln, jag har ju nyss läst det. Den är utgjuten. Mitt ibland oss. I församlingarna. Men hon tillhör inte oss. Hade hört till oss. Skulle det ha blivit kvar hos oss, men det ska visa sig att det inte hör till oss. Och det handlar om dem som verkligen är med Jesus att göra och den helige ande och tror på Guds ord, hela Guds ord. Det är de som inte har antikrist ande. Vem är lögnaren? Och så står det så här i vers. Och så står det, ni har smörjelse från den helige och ni har alla kunskap, säger han. Jag har inte skrivit er för att ni inte känner sanning, utan för att ni känner och vet att ingen lögn kommer från sanningen, skriver Johannes. Man måste få smörjelse från den helige ande att skilja vad som är sant och vad som är falskt. Och sen se utifrån Guds ord vad saker och ting stämmer. Det är faktiskt så det fungerar. Och ingenting annat. Fungerar inte på något annat sätt. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Jaha, vad innebär det? Ja, den som förnekar att Jesus, att Gud har blivit människa i Jesus Kristus, den har antikrist ande i sig. Och då kan ni förstå, när man då har alltså bön tillsammans med islam i bland kristna, när man har alltså, man samlar ihop från alla möjliga religioner och så har man någon manifestation. Vad gör man då? Ja, man bjuder in antikrist, ande, rakt upp och ner. För att islam är så att Jesus är ingen frälsare där, han är profet. visstligen nummer två efter Mohammed. Men han är ingen frälsare. Att Gud har blivit människa honom, det förnekar man bestämt inom islam. Och så sitter man där och har bön tillsammans. Va? Här har ni en av anledningarna till vad som har hänt under de senaste 60 åren. Därför att man har släppt in i församlingarna sånt här. Och jag lyssnar ibland på förkunnelser och säger så här. Ja, säger de, Jesus han är den främste frälsaren, men i andra religioner kan också leda dit. Och då säger man, det man säger så mina bröder och systrar, då har man antikrist ande i sig. Sen kan man vara husmords och oljan sprutar om, men det hjälper inte. För det är det ska avgöras. Och inget annat. Den som förnekar, det är antikrist som förnekar fadern och sonen, skriver Johannes här. Det är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen är inte heller fadern. Så är det. Och då ska vi komma ihåg, det är juden Johannes som skriver det här. Mm. Det är just vad det är. Hans älsklingslärjunge. Hade Jesus honom kär med en annan? Nej, det hade han inte. Men Johannes är så helt frapperad över att Jesus älskar honom. Så han skriver att Jesus älskar honom. Det handlar om och ingenting annat. Det är så helt fantastiskt för Johannes att Jesus älskar honom. Det är det för oss också, halleluja. Eller är det inte? Mm. Den som bekänner sonen har också fader. Låt den ni har hört från början förbli i er. Om ni har hört från början förbli er, kommer också ni att förbli i fadern och sonen. Och detta var han själv lovat oss. Det eviga livet. Jag förstår att det här är ju om liv och död. Egentligen. Vi fortsätter i fjärde kapitlet. Inte klara än. Mina älskare, första versen. Tro inte varje ande utan pröva om andarna kommer från Gud. Skriver Johannes. Alltså, tro inte allt. Tro inte, utan se vilken ande, om anden kommer, om det är en helig ande. Va? Det finns ju många falska profeter som gått ut i världen. Här. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommer i köttet, den är från Gud. Det är den heliga ande. Va? Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Alltså, hur svårt är det att läsa innantill? Va? Det är ju uppenbart här. Här sitter kristna och ber, ja, Herre hjälp oss, vi vet hur det är. Ja, men det står ju här. Här står det ju. Alla som har gått 6 år i folkskola kan ju läsa, hoppas jag. Och sen får man väl be den heliga ande om man inte fattar saker och ting. Att han upplyser en. Ja visst. Nej. Detta är antikrist ande som ni har hört ska komma och som redan nu finns i världen. Han upprepar igen det här för dem. Va? Och så ska vi gå till andra Johannesbrevet. Andra Johannesbrevet. Det är nästa brev. Ett kort brev, men kärnfullt som vanligt när det gäller Bibeln. Då står det här i vers 7. Andra Johannesbrevet, vers 7. Det är bara ett kapitel. Det sjunde versen här. Det finns många bedragare som har gått ut i världen. Och vad är det för några? De som inte bekänner att Jesus Kristus som kommit i köttet. De är bedragare. För det är antikristande. Här blir det bedrageri alltså. Sådan är bedragaren, antikrist. Se till så att ni inte förlorar det vi arbetar för utan får full lön. Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Och Jesus säger till den som inte har sonen, står det andra kapitlet i Johannes evangeliet, förblir Guds vrede över. När ska vi förstå de här sakerna? Ja. När ska det här bli uppenbart? Att det är så här det fungerar i Guds rike. Och sen kommer det ännu mer. Den som är kvar i hans lära, han har både fadern och son. Och så kommer det. Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära, ska ni inte ta emot honom i ett hem. Och det är de kringvandrade predikanterna och lärarna och profeterna det handlar om här. Men det handlar inte bara om kringvandrande idag. Det finns andra också som är stationära som är så här. Och då säger han, ni ska inte ta emot honom i hem. Eller hälsa honom välkommen ens en gång. Därför att det är villfarelse. Därför att det är antikrist ande som kommer. Och så kommer nästa. Den som välkomnar sådan gör sig mer skyldig till hans onda gärningar. Det är vad som står i Guds ord. Det här måste vi underordna oss. Därför att det här handlar, då blir man medskyldig själv till de onda gärningarna. Om man tar emot alltså förkunnare, lärare, profeter va, som lär att det här för att om man säger så här att Jesus är frälsad, men det finns också, vi måste förstå att andra människor kan ta sig fram utan dem, då är man antikristen, han ska inte välkomnas alltså. Eller hon. Nej. Därför att det är bara det Jesus säger i Johannes 14, 6. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och då är det på det sättet. Det finns bara en frälsare och Jesus Kristus. Och det som är glädjande just nu, mina ärade syskon, vet du vad som är? Det är att Herrens egendom folk tar emot Messias i Israel. De kommer att vara det sista folket som tar emot det. För då har jag gått runt jorden. Och det pågår just nu, håller Herren på med det. Och de kommer att se, först tar han hem dem till sitt land. Till sitt, deras land. Sen kommer han att visa att han är kung. Det är det sista steget. Halleluja. Det är glädjande. Och varför är det glädjande? Därför att det han har sagt i sitt ord uppfylls mitt framför ögonen på oss. Men det här handlar också om. Det handlar också om det här. Då kan vi titta i Galatierbrevet då. Galatierbrevet. Det är Paulus. Det var någon som sa åt mig en gång när jag predikade efteråt. Hör du, är du en ondsint person? Det finns ju folk till allt. Herren är uppenbar för mig att jag ska alltid hålla på och tala om hans sanningar. Och då kan man ju uppleva det som ondsint om man inte står med någon sentimental kladdig kärleksförkunnelse. Så att det är klart. Men för bakom sanningen så finns alltid Guds kärlek. För Guds kärlek, det är faktiskt sanningen också. Som renar och som och vi får omvändas och kan fyllas av hans kärlek. Då står det så här. I vers 6. Han bråkar alltid. Paulus i församling Galatien. Jag är förvånad i första kapitlet att så fort överger honom som har kallat genom kristenord och vänder till ett annat evangelium. Intressant. Det säger han här. Fast det inte finns något annat. Nej. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge ett annat evangelium är det än det vi har predikat så ska han vara under förbannelse. Skriver Paulus. Om man har ett annat evangelium än Jesus Kristus såsom korsfäst uppstånden va? Och att han är vår frälsare, då är man under förbannelse. Skriver Paulus. Till och med en ängel skulle komma och säga något annat så är han under förbannelse. Va? Vad ska man då bli med människor va? Och så säger han så här, det är väl redan sagt, säger jag nu igen. Om någon ger ett annat evangelium än det som ni har tagit emot så ska han vara under förbannelse. Säger det för att understryka detta. Va? Och varför gör han det? Jo, därför att det smög in saker och ting i församling Galatien på den tiden. Att de måste omskära sig och de måste göra massa saker. Och också det med massa... man skulle hålla på med stjärnkonst och grejer, va, från astrologi av olika slag. Och därför säger han detta, va, ni måste hålla till detta, annars blir det förbannelse över saker och ting, va. Ja, vad finns det för botemedel då? Ja, vi går till profeten Joel. Och Joel, han finns alltså mellan Hosea och Amos i Gamla testamentet. Alltså i boken, men tidsmässigt så är det helt annorlunda. Det är svårt att veta om Joel var på 800-talet eller senare, va? Men det är inte så väsentligt. Det han säger är viktigt. Och det är så att då står det Guds dom genom gräshoppor, första kapitel. Där gräsknagarna, gräsfrätarna och allting åt upp, va. I sidan han säger att det är Guds dom över landet, det som skedde, va. Alltså de åt upp allt grönt, det blev totalt alltså i landet. Och Herrens dag, han talar mycket om detta, va. Och han kommer med mycket förmaningar till folket. Och jag tror att det är det som behövs idag. Det som Leif talar om här i församlingar som öppnar upp för samkön och så. Alltså, det måste bli en rejäl omvändelse bland Guds folk. Vi kan inte springa runt och begära att hedningarna ska omvända sig överallt när inte församlingarna omvända ens en gång. Måste börja med oss. Och hur kan det börja med oss? Vi får ställa oss i gapet och be för församlingarna och be för samhällen. Vi får ställa oss i gapet. Hesekiel säger så här i 22 kapitlet. Han säger så här i profeten Hesekiel. Jag sökte efter några som ställde sig i gapet, men jag fann ingen. Därför kommer jag fördärva landet, säger Herren. Men när han ser något, vad är gapet? Gapet, det är skillnaden vad Guds vilja är och hur folket lever. Det gapet kan få man ställa sig emellan och be. Och lägga en bro, bönens bro, emellan hur det ser ut. Och hur Herren vill att det ska vara. Det är gapet. Och gapet har Herren gjort. Hans korset är mellan synden och Herren på det sättet. Så det finns en bro. I hans försoning och i hans uppståndelse och syndernas förlåtelse och omvändelse, va. Men då går vi till andra kapitel 12 versen. Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta gråt och klagan. Det här är receptet. Det här är receptet. Ja, men du kanske lyssnar på det här på YouTube och sådär. Ja, men det har jag hört så många gånger. Ja, men då är det dags för dig att ta tur med det. Jag har hört så många säga, åh, det var ett starkt möte. Ja, visst, det var ett starkt möte. Men vad hände med dig? Det är ju det som är väsentligt. Om mötet var svagt eller starkt, det spelar ingen som helst roll i sammanhanget. Utan vad det handlar om, det är att vi får ett stygn i hjärtat och omvänder oss till Herren. Ja, men jag har ju varit kristen i 45 år. Ja, det spelar väl ingen roll. 100 år. Det har ingen betydelse om att du behöver omvända dig till Herren. För det finns saker och ting i ditt liv där du behöver lägga fram inför Herren, va? Så att du växer i helgelsen och renheten inför honom. Och är det en församling så är det verkligen den vägen som bör gå, va, på det sättet. Riv sönder era hjärtan och inte era kläder, säger Herren. Och vänd om till Herren är Gud, för han är nådig och barmhärtig. Sent är vred och stor i nåd, och han ångrar donna. Vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar kvar en välsignade efter sig till mat och dricka åt Herren Gud. Alltså, måste komma fram, men Herren är nådig och barmhärtig. Ja, det är han. Vi har ju fått förlåtelse alla som sitter här. Det är hans nåd och barmhärtighet. Det är så. Vi ser så. Det är det han har gjort. Vem vet? Blås i basun på Sion. Pålys en helig fasta. Utropa en helig sammankomst. Samla folket. Helga församlingen. Kalla samman de äldste. Samla de små barnen. Också dem som diar vid bröstet. Låt brudgummen komma ut ur sitt rum och bruden ur sin kammare. Låt prästa Herrens tjänar gråta mellan förhuset och altaret. Och säga, Herre, skona ditt folk och låt ditt arvedel hånas och bli nidvisa bland hedna folken. Varför ska du få säga i folken, vad är deras Gud? Man kan se här blir det en utgjutande av anden till förkrosselse. Och till och med av prästerna, det här handlar om templet och så vidare. Att mellan det att få gråta ut inför Herren och ropa till honom av hela sin själ och hjärta. Jag vet, jag ska berätta en sak för er. Det är det Herren väntar och längtar efter i sin församling i Sverige. Det är det han längtar och väntar efter i det här landet. Alltså i sin församling väntar han det. Han väntar inte först och hamnar i riksdagen i Sverige, utan han väntar i församlingen. För när församlingen vänder om, då finns det hopp för det här landet. Och då kan han använda församlingen det han ämnar och vill göra. Va? Men om församlingen öppnar sig för världens väsende, ja, då finns det ingen hopp för det här landet. Nej, det är bara dra ner rullgardinen. Men om församlingen omvänder sig till Herren och ropar till honom dag och natt, då kommer Herren att svara. Och han kommer att vända upp och ner. Så då kommer vi också få se en väckelse i det här landet. I de här städerna runt omkring. Men det hänger på församlingen. Det gör faktiskt det. Jag har mött många genom åren. Man har varit med ett tag i firman, alltså Guds rike. Och jag måste ju säga så, jag har mött många genom åren. Men det är alltid det, ja det är bra det här, men det gäller dem. Nej, det gäller oss. Det är oss det gäller. Det är inte de där borta eller de där. Utan det är oss. Det är Herren vill använda oss. All den nåd han har slösat på dig och mig, för han gjort. Enorm nåd han slösat. Han väntar han sig ett gensvar på. Och det är att komma inför honom. Tillbe honom, upphöja honom och ropa till honom. Ropa. Och jag är glad att ni ska ha 3 dagars fasta. Varför det? Jo, för att det handlar om att ropa till honom. Ropa till honom. Varför det? Så att han inte kommer i sin rättfärdighet utan i sin barmhärtighet. För hela Sverige är värd att han kommer i sin vrede och sin rättfärdighet och sin helighet. Det är faktiskt så det förhåller sig. Men då får hans folk ropa precis. Ropa till hans barmhärtighet som de gör här. Profeten Joel. Då står det så här. Herrens svar i vers 18. Då fylldes Herren av lidelse för sitt land. Och det kommer han att göra här också. Han fylls av lidelse för sitt folk i det här landet. Och han förbarmar sig över sitt folk. Och det är det han kommer att göra när församlingen ropar. Och ställer sig i gapet för det här landet, för bygden, för folket. För de församlingar som inte begriper heller att det är så allvarligt som det är. För så är det också. Utan man säger, ja visst det är inte bra. Men det finns så mycket positivt. Halleluja! Jag vet, det imponerar inte på Herren. Sånt där snack imponerar inte överhuvudtaget. För han säger, det gör ni bara för att ni ska ha en god stämning istället för att tillbe mig. Mm, så går det till. Och så löpte lite olja på vågorna på slutet så här. Ja, det var bra i alla fall på slutet. Nej, men det är nu det börjar. Nu det börjar. Se, jag ska sända säd och vin. Nu kommer de ska få igen allt på gräshoppen åt upp. Det ska bli dubbla skördar. Så gör jag här. Det är intressant också. Vi lever i en tid också. Det har jag sagt lite för att komma in på det. Men vi lever i en tid då klimatet det har bara med oss att göra. Men det är ju Herren som har hand om alltihopa. Det är inte jag som är allsmäktig. Leif är inte heller allsmäktig. Och det är ni som sitter. Utan det är Herren som är allsmäktig. Det är han som har hand om alltihopa. Och när församlingen omvänder sig, då kommer också naturen, Guds skapelse att förändras. För att då återställer han som det ska vara. Var inte rädda, du land. Jubla och gläd dig, för Herren har gjort stora ting. Och sen kommer det som många brukar läsa då. I andra kapitlet här i Joel. Men man måste komma ihåg att, och då läser man att det ska bli profetior och så det ska vara. Och det ska ske, 2:28, det ska ske efter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera, era gamla ska drömma, era unga ska se syn. Jag övertjänar kärringen ska jag i dagarna utgöra min ande och jag ska göra tecken på himlen. Det här löftet kommer efter omvändelsen. Då folket har fastat. Då folket har bekänt sin synd. Och idag när församlingen har omvänt, då kommer det. Många tror att vi hoppar över de två första sidorna här. Och så drar vi direkt bara löftena. Men så, Herren är inte på det sättet. Han funkar inte så. I alla fall känner jag honom inte så. Sen kanske han gör som han vill i och för sig. Men i alla fall, utan det föregår alla väckelser, vad jag vet. Alla sanna väckelser genom församlings- och kyrkans historia har alltid börjat med syndabekännelse. Har alltid börjat med att människor har fått en sån syndanöd och tänkt, jag är på väg till helvetet. Jag måste söka Jesus. För att den heliga ande kommer med en sån våg av syndakännedom. Och då har de fått förlåtelse. Och de har prisat Jesus vad han har gjort på Golgata kors. Och hans blod har runnit för dem. Då är väckelsen för handen. Och då reser han upp människor. Och då skapas ett nytt. Ser ju allting nytt, säger Herren. Och det kommer att bli. Jag vet hur det kommer att se ut. Det kan vi inte. Han kommer inte apa efter vad han har gjort förut. Va? Det gör han inte. Men det kommer att bli på ett liknande sätt. För det som vi har haft ibland under de senaste åren, det är detta där vi kallat väckelse har varit förnyelse hos de redan kristna. Det har inte varit väckelse. Nej. Det har varit förnyelse hos kristna och det är bra. Inget fel med det, men det har inte varit väckelse. Det har varit att du blir förnyad, kanske börjar använda andens gåvor. Du har trott på Jesus i 20 år och så kommer den heliga ande och så får du andens gåvor. Ja, men det är förnyelse. Men inte väckelse. Och det här har man blandat ihop de senaste åren i en förskräckning. Så kallar man förnyelse för väckelse, det är det inte. För väckelse handlar om de här saker som jag talat om. Och det här kommer att bli. Jag är helt övertygad om att det kommer att bli. Men församlingen måste omvända sig. Då kommer Herrens löfte. Då kommer Herrens löfte. Men gör inte församlingen det. Då ligger vi riktigt illa till. Alltså. Men det finns hopp. Och det finns en morgondag. Och Herren vill inte någon syndares död. Men han vill att ingen ska gå förlorad utan få kunskap om sanningen, säger han i sitt ord. Amen. Jag skulle bara säga till dig som lyssnar här också nu att har det här berört dig så ska du nu inför Herren bekänna där detta att du har varit ljum och att du behöver på nytt ta emot den helige ande till omvändelse och upprättelse i ditt liv. Alltså, är du inte kristen som har lyssnat på här så ber du att Jesus ska komma in i ditt liv så att du blir frälst och kommer till kunskap om sanningen. Och du som lyssnar som inte har tagit emot Jesus, du kan be efter mig nu här. Herre, kom till mig. Herre, kom till mig. Jag vill att du ska bli herre i mitt liv. Jag vill också att du ska komma in i mig. Jag vill bekänna min synd inför dig. Och jag ber att du ska förlåta mig. Men kom helige ande och gör Jesus levande för mig. Kom helige ande, bara fyll mig nu. Jag är inte värd det här. Men kom du, för jag längtar så mycket efter dig. Amen.